Här startar föreläsning 4 då. Och det står alltså repetition. Och föreläsning 3, det var ju repetition av Java. Och nu repetition av objektorientering. Och då kan man tycka hemskt mycket repetition. Men det var alltså när jag träffade representanter för kursrådet förra året. Och redan året innan så var man inne på att då började jag. Jag var den första som kom hit då som gästföreläsare och repeterade lite grann. Och det tyckte många var så bra så att vi har valt att fortsätta med det. Men för en del av er så kanske det blir tråkigt idag. För ni tycker att ja, men det här lärde jag mig redan i höstas. Men då kan ni bara luta tillbaka och känna så här att ja, skönt att det är så för mig. För att det kanske inte är så för alla. Så jag tänkte att det som jag kommer gå igenom idag, det är alltså samma som igår, en checklista. Vi kan ju bara pricka av. Jag är med på det här. Bra, jag är med på det här. Oj, nu kom det här. Det är jag inte riktigt med på. Och då är det upp till er själva. Ni får ju liksom söka reda på den informationen och titta. Här behöver jag repetera lite grann. Och det blir väl två sådana pass. Och sen så, som jag sa, att vi ska väl inte ha föreläsning varje gång. Utan vi kanske ska till och med som lite seminarieliknande. Vi ska ha lite gruppövning idag sen. Att titta på hur ni löser en objektorienterad uppgift tillsammans i grupper. Men innan det så ska vi väl gå igenom lite grann. Och jag börjar verkligen från början. Och med risk för att en och annan, hoppas inte somna, men kanske gäspar, så börjar vi här på samma sätt som vi började i höstas. För att om inte annat kan ni känna lite grann att ni kan bra mycket mer nu än när ni kom hit i september när vi träffades allra första gången. Men det här, varför ska man ha då objektorientering? Och då är det väl att världar som är uppbyggda av objekt, det är inte så olikt hur det är i den verkliga världen. Den är också uppbyggd enligt objekt. Nu vet jag att när man stöter på objektorientering första gången så brukar det inte kännas så. Men de som säljer objektorientering, de brukar säga så att det här är väldigt naturligt att tänka att tillvaron är uppdelat av objekt. Det är någonting som är intuitivt för mänskliga hjärnan. Det är inte säkert att det är riktigt så. Det brukar man ju kunna läsa lite annat om i utvärderingar i alla fall. Men det här är ju faktum att hur vi ska modularisera våra system och program. Att nu har vi ju byggt relativt små saker. Uppgift B och uppgift C här som vi ska ha sen. De kommer ju helt klart bli större. Och ju mer större komplexa saker vi ska bygga, så måste vi modularisera. För vi kan inte bygga allting i en klump. Och då finns det ju väldigt många kloka människor som har funderat på det här. Och kommit fram till att den här idén om objektorientering som inte är så jätteny, men att det är en bra idé för att sköta om den här modulariseringen. Och att objekt kan delas in i klasser. Att det är så vi, som är ett praktiskt och modernt sätt att strukturera program. Och då finns ju även de här sakerna sen att, för det finns ju massor av äldre programmeringsspråk där man tycker, eller man kan ju lösa väldigt avancerade uppgifter ändå. Alltså Apollo-projektet flög till månen utan att vara objektorienterat. I Fortran. Men sen så var det väl så att när man skulle flyga till Venus en gång, då hade de tagit fel på en punkt och ett semikolon. Så där var det ju en rymdsond som kraschade då mot Venus yta. Och det var då man började tänka lite grann kanske att säkerhet är viktigt. Så att en ganska väsentlig sak i objektorientering, det är att man vill öka säkerheten i system. Så att när det gäller rymdraketer, då har man ju ett rocket science, då har man ett språk som heter ADA nu för tiden, som är väldigt, väldigt mycket säkerhetstänkande. Som någon sa att man har både hängslen, livrum, rem och blöjor på samma gång. Det tror jag skulle vara lite jobbigt för oss som språk här. Varför det är Java, det är att det är modernt, det är objektorienterat och det är säkert. Och jag tycker även att det är ett bra undervisningsspråk. Men självklart så är det viktigt att titta på sådana saker. Att klasser kan ärva varandra. Inte bara för att den ska programmera, för att det här objektorienteringen. Det är ju även ett sätt för, det var ju någon som, var det Micke som sa det, ska vi börja göra en klassdiagram nu igen? För att och varför vi ska göra det, det kan jag motivera väldigt tydligt nu. Det är att mer än när jag själv pluggade så vill jag inte ha de här vattentäta skotten. Men att systemeringsundervisning är här och programmeringsundervisning är här. Och så finns det liksom ingen kontakt. Men att objektorientering och UML, det är ju väldigt mycket. Och vissa av er kommer som inte tycker att
det här är ert livskall att programmera. Ni kanske kommer satsa på en inriktning och systemera och designa system. Men alla av er kommer i framtiden att ha kontakt då med programmerare. Så att objektorientering och det här sättet att tänka, det kommer ju vara ett sätt att hur alltså arbetsspecarna kommer att se ut, så att ni kan kommunicera med andra människor. Så att det är ju inte bara för programmering. Men lär man sig objektorientering, så kommer ju ett liv i Java bli otroligt mycket enklare. Klassarv, att man kan utöka och specialisera. Och det är det vi ska träna sen på i den här praktiska gruppövningen om en liten stund. Och att klasser bildar en taxonomi, det är sånt där uttryck som brukar komma upp i många böcker. Och då menar man någonting typ Carl von Linnés sätt att inordna. I de här hierarkierna så ska sakerna ha sina speciella platser, och det ska inte gå att byta ut hur som helst.
Ska man landa mer argument eller?
Ja, jag tänkte vi ska ta den debatten. Ska vi ta den redan nu? Det kanske vi ska göra. Jag går ju med. Det var ju någon igår, var det Jocke som sa. Fullt med buggar, sa han. Det tycker jag att jag går med för något år sedan. Jag tycker att det har blivit ganska mycket bättre. Och att det är lite annat sätt att jobba än i andra program. Men då är det, ska du sälja din linje här, Jocke? Hur ska man göra?
Gå till sin mail och sen finns en länk till Microsoft där de erbjuder Visio gratis.
Ja. Det kunde vara intressant om ni som grupp testade båda varianterna. Här har vi den kommersiella Microsoft-världen. Vad det innebär. Här har vi open source och gratisvärlden. Så att... jag ville bara kolla, jag tänkte så här, den idén med Visio, har alla av er kört det här Visio, så att ni har det på datorerna och känner till det? Hur många har kört det då? Ja, det är ungefär hälften. Men jag tycker det kunde vara en intressant idé i år att hälften av er kan köra det här Visio, och sen så hälften kör Arborumel. Och sen så får ni väl berätta, hur mycket har ni retat uppe på det här? Och hur mycket har ni retat uppe på det här? Så kanske vi kan... Vad säger Bosse då?
Jag har ju provat nya program på download.com.
Ja.
Det är tillåtet, eller? Jag kan jobba mycket bättre med det.
Vad är det för program, sa du?
Det är ju så här tosknak som har fått ladd ner gratis.
Ja. Nackdelen med den här 30 dagar är att den här kursen är lite utsträckt på grund av er parallellläsning, så att här kan de här 30 dagars versionerna sluta gälla och sådär. Det finns ett annat program om man tittar vad man jobbar med professionellt, så heter ju det så här. Jag vet inte om jag testar det. Rational Rose. Det är det som man kanske använder allra oftast. Men alltså för den här kursen, vi får ju inte överdramatisera uppgift A här. Den är inte, vi ska ha en liten modellering. Och välj mellan de här då, Visio och ArgoML. Jag tror det blir för spritt och spretigt. Och sen så... om ni tycker att det är jättemycket krångel här, eller jättemycket krångel här, skriv lite grann i redovisning då. Att det här tyckte jag var extremt dåligt. Det som är i ArgoML här, det är så att hela UML-standarden är inte implementerad. Utan det som finns i ArgoML, det är alltså klassdiagram och det är use cases. Men då är det att ur programmerarens synvinkel eller ur ett systemutvecklingsperspektiv, så är det use case och klassdiagram som är det mest intressanta. Det är det man vill komma fram till som slutresultat. Och för den här kursen så tycker jag att det räcker. Men det kan vara intressant att testa det här Visio. Absolut. Vi kan jämföra dem. Och se att det är faktiskt en hel del saker som skiljer. Men samtidigt får vi inte glömma bort att i den här problemlösningen, det är logiken som är det viktiga. Hur modellerar ni? Och det är så här saker ni ska komma fram till. Att en klass innehåller en specifikation som definierar beteendet på egenskaper hos de klassinstanser, objekt, som man sedan skapar, instanserar av klassen. Och jag kommer ihåg hur en del av er tittade i kors när jag tog upp det här i september. Men nu efter, ni har ju haft en kurs med Janis också. Nu är ju, ja,
Uppgift A tror jag kommer gå väldigt smidigt för det. Men att självklart så är att den här objektorienteringen, vi ska koppla det till hur man gör i Java. Och sådana här saker, att har man då en klass för sina taxar, får man sätta ett namn på en referensvariabel och sen som en new tax här, så konstruktoranrop att man skapar objekt och så. Det är ju vardagsmat för er nu. Och det är ju skönt. Det är därför vi kan göra lite mer avancerade uppgifter. Och sen det här begreppet att klassen och instanserna, att om vi har en klass katt har alltså två olika instanser här, så är det ju så att det gäller att hålla lite reda på vad är instanser och vad är klassen. Klassen, det är ju vår specifikation, vår ritning på det vi ska bygga. Och sen de faktiska produkterna, det är det som är instanserna. På samma sätt som när man bakar pepparkakor och man bygger sin pepparkaksform här väldigt noga, så kan man ju sen stansa ut en massa pepparkakor. Och ja, det här har ni ju gjort några gånger. Jag hoppas inte att vad ni gjort emellan kurserna här och fått glömma bort allting, men att man bygger klasser så. Med ett klassnamn. Klassnamnet ska ha stor bokstav. Klassen kan ha attribut, variabler. Sen att när det kommer en konstruktor, och man kan inte, behöver inte bara ha en konstruktor, man kan ha flera. Och om man då överlagrar konstruktorer, så är det som skiljer, det är alltså parametrarna in till konstruktorn. En del regler som finns, det är att konstruktorn får inte ha returtyp och måste heta precis exakt samma som klassen. Och sen så konstruktorns funktion, det är ju att man ska alltså initiera det som är viktigt för, ska vi se, nu ska ju den nu har inventeringen hoppat iväg lite grann, så att den ska ju in, och den måsningen är ju slutet på konstruktorn. Jag vet inte riktigt hur det där har, nej förlåt, det är jag som står väldigt snabbt till. Det där ser väl bra ut. Jo, till exempel så enkelt grej, vill man sätta namn på katten, så ta in ett argument här och tilldela till. Så att konstruktorn har ju ofta en roll att vill man ha den här. Det som fortfarande tycker jag var lite problem i slutet när jag tittar på hur ni rättade deras spel, att hur man kommunicerar mellan klasser, att man ibland måste skicka saker, och då är ofta ett sätt att skicka in det till konstruktorn och ta in, så man har en referens när olika klasser behöver prata med varandra. Sånt ska vi väl träna lite mer på också i under P2 här. Här är ju en verkligen miniklass. Men förstår ni bara strukturen, så jag tror den är bra som en repetition här bara. Och sen då att den andra klassen inifrån en annan klass, och att det här som i början kändes avigt för er, att man måste ju ha en main-metod då när man ska köra, och det är det som är den körbara klassen, att den ska ha en main-metod. Och samma blir det ju uppgift A där, att det är en klass som ska köra och testköra en klasshierarki. Nu får vi hjälp utifrån också. Jo, sådana här enkla saker då. Så att den andra klassen, den hette ju just katt. Och nu kommer vi att den andra klassen, det var ju att vi gjorde den här pepparkaksformen, skissen, ritningen. Nu i den här andra klassen så är det så att nu skapar vi, genom att den konstruktor vi såg som tog in en sträng SPR, nu skickar vi in då namnet på katterna. Och har vi väl gjort den här ritningen så att den funkar, så vi kan ju hålla på och instansera ett helt katthem här. Verkliga miniprogram det här. Men att om det här känns rostigt, så klipp ut den här koden då från föreläsningen och sitta och titta på och se. Ja, det här är ju verkligen, det här och bilden innan, det är ju verkligen minimal kod för att se att två olika klasser har kontakt med varann och en klass kör en annan. Och att i språket Java så är ju alltså main-metoden väldigt central. Sådana här saker, varför ska man göra det här? Jo, svaret är inte att för att man ska kunna ställa frågor på tentor på universitetet. Utan det är mer då att i de här klassarven, basklassen håller reda på gemensamma saker och kodupprepning undviks. Att man ska försöka samla ihop gemensamma egenskaper. Sen att en subklass innehåller de specifika delar som innebär en utökning av basklassen. När man specialiserar så skriver man subklasser och utökar. Det här då, självklart magiska ordet, måste man ha, extends. Och här, hur man använder det. Vi har en public class cykel, extends fordon. Då är frågan då, Inge, vem ärver av vem?
Cykel ärver.
Ja, bra. Och sen så, vad det här är gjort i för programmet har jag inte en aning om. Men självklart så är det ju så att när man skissar upp sina hierarkier så är det ju en bra grej att tänka lite grann på hur ska hierarkierna se ut. Och ibland kan det vara bra att göra lite visuella skisser. En annan motivering till varför man ska lära sig hur, de här, hur man bygger upp klasshierarkier så, det är att om man vill gå vidare sen och använda språket Java, så är de här färdiga klasserna som finns i Java, inte minst det när det gäller grafik sen, AVT och swingpaketet, om man ska kunna använda de grafiska komponenterna, då måste man förstå lite grann hur de här arvsmekanismerna funkar. För att det är då först som ni kan gå in i API:erna och titta att om ni hittar att en knapp, om det är en metod, så tänker ni, varför finns inte den här metoden här i knapp? Ja, då kanske ni måste gå upp en nivå och titta på en klass som knapp ärver ifrån. J-component kanske, så finns metoderna där. Så att det finns alltså flera anledningar till att lära sig objektorientering. En anledning är att ni ska tillämpa det själva i Java. En annan är att ni förstår objektorienterade språk bättre. Och en tredje är att objektorientering ofta är ett gemensamt språk i problemlösning och systemutveckling. Om jag får tänka på rösten kanske jag kan komma med något fjärde klokt argument också. Men jag tycker att de där tre räcker. Här är alltså lite repetition på några begrepp också. Och det som väl tror jag var en större svårighet i höstas än vad det ska bli nu, det var ju att vi var tvungna att lära oss många begrepp både på engelska och på svenska. Men det är genomgående för hela datalogivärlden. Så att det här med inkapsling, encapsulation, det är att klasserna är just den här modulariserade enheten. Så att ska man bygga en katt så ska alltså svans och morrhår, det ska in just i den klassen. Att man liksom sätter ihop och metoden vifta på svansen. Allting ska läggas in i de klasserna som man kapslar in. När ni tittar på programmeringsmönster och UML-mönster så finns det ju ett som heter High Cohesion and Low Coupling. Jag vet inte om det har dykt upp på någon av era kurser. Det känns bekant. Ja, vad menar man med det då? High Cohesion and Low Coupling. För förstår man det så har man kommit ganska långt in i objekthanteringsvärlden, tycker jag. Då kan man ju skippa mina 5-6 första bilder i alla fall.
Ja,
de som jag... Nej, men säg, hur tolkar du? Vad säger du?
Nej, jag har glömt det på det.
Ja. Nej, det är ju en grej att man har hört begreppet, men...
Nej, det var en sämta fråga, men...
Ja.
Man bara lärde
sig. Men ja, man lärde sig.
Mm. Ja, det är ju sådär, hon har sagt att alla, det har ju stött på det i verkligheten också, att en del som är lite chefer på dataföretag, att de kan den här termen, men sen när man bara tittar på kod så visar det sig att man kanske inte förstår riktigt hur man ska använda den. Om man, vi kan uttrycka det riktigt enkelt då, eller en glad gissning. Vad menar man med det? Vi tar våra barnsliga djurklasser här. Om vi tar katt och hund så säger man att de går inte så bra tillsammans, eller hur? De där bitarna och sånt. Då menar man att high cohesion, det är att just det här med saker som har med katten att göra. Det finns ju mycket man skulle kunna lägga gemensamt här. Svans och morrhår och sånt. Men det som är så speciella kattsaker,
De attributen skriver man här. Och speciella kattmetoder, mjaua, lägger vi här. Och buffa lägger vi här. Riktigt fånigt. Nej, men då menar man att den här inkapslingen, det är att just alla saker som har med katten att göra, de ska verkligen in här. Och de ska in här. Och det är också high cohesion, att koherens, det betyder att det hänger ihop. Att det som finns där, det ska verkligen vara. Och att en katt ska inte ha några vingar om vi ska bygga en hel djurpark. Katt ska inte ha vingar, den ska inte ha, vad ska vi säga, hovar ska den inte heller ha. För då är det inte high cohesion. För att om man sprider ut som man har, vi kanske har en klass häst här också. Om vi lägger in hovarna här till hästhovar, då har vi inte high cohesion. Och om vi då, alltså när hästen ska börja galoppera, om vi skulle lägga galoppera här i hundklassen som en metod, och att vi hade hovar här, så att när hästen här, en instans av hästen ska galoppera, då måste vi först kontakta hund här. Ja, här är metoden galoppera. Och för att galoppera måste vi kontakta hovarna, de finns här. Och då fattar jag att det är det här som är inte är lugnkackling. Man ska inte hålla på med spagettikoppling mellan klasserna, utan man ska ha så lite koppling som möjligt. För att om man sprider, så om man har dålig koherens så saker inte hänger ihop. Och till slut så blir det så här. Och dels blir det alltså virrigt i programkoden. Och sen så är det så att det här sliter även på resurserna så att programmet går långsammare. Då är inkapsling det att man alltså ska, det som hör till klassen, det ska ligga i den klassen. Och väldigt ofta, jag tycker även lite grann i Skansholms värld, så låter man de här två smälta ihop. Men de hör ihop. Men datagömning då, information hiding, det betyder att man ska hindra det här lite aktivt. Och med en enkel exemplifiering så är det att om vi nu efter mycket analys här och jobb kommer fram till att hovar, det ska ligga här nere, då ska vi ha alltså private framför, så att det bara är åtkomstmetoder i klassen häst som kommer åt hovarna. Då har vi även datagömning, information hiding. Och det här är alltså en säkerhetsaspekt. Det här är ju liksom en logisk aspekt och en modelleringseffektivitetsaspekt. Och det här är ju att vi vill ha säkra program. Att det inte ska ske namnkrockar och att klasser som inte har med viss data ska inte komma åt det de inte har att göra med. Ja, då är det här då att data nås genom publika åtkomstmetoder. Så att om vi har någonting som är satt private int x, vi bygger de här. Och int här, Lars-Jan, berätta, varför står det int här? Ja, det är inte helt klart ett heltal. Men om vi har det här heltalet int x här, varför har vi public int get x?
Public, det var, alltså,
ja, vi tar gärna rubbet.
Konstigt av alltså,
ja, all. För då är vi så här att om vi är i en klass här, nu är hovan, det skulle lika gärna kunna vara x. Om vi har det här private, då måste vi ha public på metoden, så att det är metoden som kommer åt den. Men alltså den här lilla detaljen, om jag har en private int x, varför måste det stå int här framför metoden?
Vet om det var där studeras.
Nej. Vi går vidare till, vi börjar på den här raden, jag kommer inte ihåg vad ni heter, men vad heter du som sitter rakt fram där? Ja, du som vänder på det här.
Linda.
Varför står det int här för? Ja, det var en bit på rätt riktning. Men går det steg till? Varför ska det stå int där?
Jag kommer inte på det sen, men det är väl att den definierar.
Ja, visst. Det vi anger att ska vi alltså hantera ett heltal så om det här return, då måste vi se till att vi har rätt returtyp. Och sen har man andra metoder då som kan ärva. Och
Då finns ju även den här returtypen void då, som, vad säger du Mattias, när det står void, vad betyder det?
Ja, men detta händer ingenting.
Nej, absolut ingenting. Men däremot för de här metoderna som ofta börjar på set, då skickar man in ett argument för att kunna ändra på någonting. Så. Det här är verkligen i första facket i verktygslådan. Så att det här måste man absolut kunna, annars är det kanske inte ens en idé att börja på uppgift A innan. Men att en sammanfattning här då, accessmetoder eller åtkomstmetoder, att när data är private så bygger man publika åtkomstmetoder. Ett viktigt trappsteg i början här. Det här också, det är lite speciellt för Java. Så här har inte alla objektorienterade språk. Men att ett interface som innehåller bara abstrakta metoder, och det kan finnas konstanter också. Men sen är det slut. Inga variabler och inga metoder som är konkreta med kropp, utan abstrakta metoder och några konstanter. Och att interface ärvs inte, utan att det implementeras. Och det här får vi köpa. Vi ska jobba med språket Java. Det får vi acceptera. Men man har skrivit språket Java så här. Vi kanske tycker så här att varför kunde man inte ha multipelt arv om man kunde ärva lite annorlunda? De beslöt det på något klokt möte där i Kalifornien att vi kör den här modellen. Interface. Det är bara så. Här då, med, om vi har alltså en public class TV här som implements fjärrkontroll, så är det lite grann också att man ser att det här fjärrkontroll, det finns inte riktigt med i en naturlig arvshierarki. Så att om vi hade kanske en basklass som är någonting medieprodukt eller elektronikprodukt eller något, så skulle man kunna tänka sig att man har tv-apparater, man har stereoanläggningar, förstärkare och så. Men att det här fjärrkontroll, det ligger lite utanför. Så att det är ofta saker som inte har någon naturlig ordning i en taxonomi. Men det grejen är då att de metoder som finns i det här interfacet, de måste implementeras i den klass som anger här att implements, istället för extends så är det ordet implements, och det handlar om ett interface, fjärrkontroll. Så måste man ta hand om det. Så att då skulle man kunna ha en abstrakt deklarerad metod som heter till exempel byt kanal. Och då måste TV sedan i sin kod för den klassen implementera och skriva hur ska vi byta kanal här, till skillnad från i en radioapparat där vi kanske byter kanal på ett annat sätt. Så det är därför som metoderna är abstrakta, för att varje konkret tillämpning bestämmer själv hur vill vi implementera det här. Ja, det var den första väldigt grundläggande delen. Vi tar en kvart så ska vi gå vidare och titta på lite krångligare grejer.